Min brukade hävda att hon trivdes bäst i städer. Men likväl gick hon ofta och satte sig bland dessa träd. Det var ett sätt att slippa undan Aishajer och väktare en stund, vilket för min i det närmaste var en livsnödvändighet. Mycket riktigt. Elaine klämde sig runt hörnet på ett stenhus och kom ut på den smala markremsan som löpte längs bäcken, lika smal den. Och där satt min med ryggen mot ett träd och betraktade den lilla forsen som gurglade fram över stenarna. Det som nu fanns kvar av den, bädden av torkad gyttja där bäcken sipprade fram, var dubbelt så bred som bäcken själv. Här fanns det en del blad kvar på träden, medan grenarna började bli kala i större delen av skogen runt omkring, till och med på ekarna. En torr gren knäcktes under Elaines sko och min kom på fötter med ett skutt. Som vanligt var hon klädd i en pojkes grå rock och byxor, men hon hade låtit brodera små blå blommor på rockslagen och längs de åtsittande byxbenen. Min själv verkade oförmögen att skilja ena änden på en nål från den andra, vilket var märkligt med tanke på att de tre fastrar som uppfostrat henne tydligen varit sömmerskor. Hon stirrade på Elaine och drog sedan fingrarna genom sitt mörka axellånga hår. Du vet vad allt hon sa. Jag tänkte att vi borde pratas vid. Min körde händerna genom kalufsen igen. Joanne sa ingenting förrän i morse, och ända sedan dess har jag försökt uppbåda tillräckligt mycket kurage för att tala om det för dig. Hon vill ha mig till att spionera på honom, Elaine, åt delegationen. Och dessutom gav hon mig namn på folk i Camlin, folk som kan skicka meddelanden tillbaka till henne. Du tänker förstås inte göra det, sa Elaine, utan minsta antydan till fråga i tonen. Och min gav henne en tacksam blick. Varför var du rädd för att komma till mig? Vi är vänner, min. Och vi har lovat varandra att inte låta någon man komma emellan oss. Inte ens om vi båda älskar honom. Det fanns en lätt heshet i Mins skratt. Elaine förmodade att det fanns många män som skulle finna det tilldragande. Och hon var söt på ett odygdigt vis. Och ett par år äldre, var det till hennes fördel, eller tvärtom? Åh, Elaine, det sa vi när han var långt borta från oss båda. Att förlora dig skulle vara som att förlora en syster. Men tänk om någon av oss ändrar sig. Det var bäst att inte fråga vem av dem det i så fall skulle bli. Elaine försökte låta bli att tänka på att hon med kraften kunde binda och sätta munkavle på min och sen vränga väven och kanske gömma undan kvinnan i någon källare tills delegationen var långt därifrån. Det gör vi inte, sa hon bara. Nej, hon kunde inte göra så mot min. Hon ville ha Rand för sig själv, men hon kunde inte göra min illa. Kanske kunde hon helt enkelt be sin vän att inte fara förrän de kunde göra det båda två. Istället sa hon emellertid, löser Gareth dig från din ed? Den här gången var Mins skratt betydligt strävare. Knappast. Han säger att jag ska få arbeta av den förr eller senare. Fast egentligen är det bara Joanne han vill hålla kvar i sitt grepp. Ljuset vet det varför. Hon hade fått ett spänt drag över ansiktet som fick Elaine att ana att en syn var inblandad. Men hon frågade inte. Min pratade aldrig om sina syner såvida de inte berörde en själv. Hon hade en förmåga som inte många i Kärle där kände till. Elaine och Ninni, Joanne och Lin, det var alla. Birgit visste inte. Men så visste inte min heller hur det förhöll sig med Birgit eller Mogadin. Så många hemligheter. Men Mins var hennes egen. Ibland såg hon bilder eller auror kring människor. Och ibland visste hon vad de innebar. De gånger hon visste det hade hon alltid rätt. Om hon till exempel såg att en man och en kvinna skulle gifta sig så gjorde de också detta förr eller senare. Även om det var tydligt att de avskydde varandra när Min hade sin syn. Lin kallade det att läsa väven, men det hade ingenting med kraften att göra. De flesta människor omgavs bara av bilderna ibland, men kring Eishader och väktare fanns de alltid. Det var för att komma bort från denna störtflod av intryck som Min tog sin tillflykt hit. Kan du ta med dig ett brev till Rand från mig? Det är klart. Mins svar kom så snabbt och hennes ansikte var så öppet att Elaine rodnade och skyndade sig att fortsätta. Hon var inte säker på att hon själv skulle ha svarat ja om situationen varit en omvända. Du får inte berätta för honom om dina syner, Min. Om oss, menar jag. En sak som Min hade sett angående Rand var att tre kvinnor skulle bli hopplöst förälskade i honom, knutna till honom för all framtid, och att en av dem skulle vara hon själv. Den andra hade visat sig vara Elaine. Om han får höra talas om din syn kanske han får för sig att det inte är vi som vill ha honom, utan att det bara är väven som vill det, eller att det beror på att han är Taveren. Han skulle kunna bestämma sig för att vara ädel och rädda oss genom att inte låta någon av oss komma i närheten. Kanske, sa Min med tvivel i rösten. Män är besynliga. Om han får nys om att vi båda kommer rusande så fort han kröker ett finger, så tror jag nog snarare att han kröker det fingret. Han kommer inte att kunna låta bli. Jag har sett dem göra det. Jag tror att det har någonting att göra med håret som växer på deras hakor. Hennes min var så fundersam att Elaine inte var säker på om det var menat som ett skämt eller ej. Min verkade veta mycket om män. Hon hade huvudsakligen arbetat i olika stall. Hon tyckte om hästar. Men en gång hade hon nämnt någonting om att vara skänkflicka på en krog. I vilket fall som helst tänker jag inte säga någonting. Du och jag får dela upp honom som en paj. Kanske kan vi låta den tredje få skorpan när hon dyker upp. Vad ska vi göra, Min? Elaine hade inte tänkt säga det, och sannligen inte med så klagande ton. En del av henne ville säga att hon minsann inte tänkte komma springande på grund av ett krökt finger, medan en annan del bara ville att han skulle kröka det. En del av henne ville säga att hon inte tänkte dela Rand, inte på något sätt, inte med någon, inte ens med en vän, och att Mins syner kunde fara åt domesvalget. En del av henne ville örfila upp Rand för att han gjorde så här med henne och Min. Alltsammans var så barnsligt att hon helst ville gömma sig någonstans. Men hon förmådde inte reda ut härvan av känslor. Hon tog kontrollen över sin röst och svarade själv på sin fråga innan Min han göra det. Vad vi ska göra är att sätta oss här och prata en stund. Hon gjorde syn för sägen och valde en plätt där de döda löven låg särskilt tjockt. Ett träd blev ett utmärkt ryggstöd. Inte om Rand bara. Jag kommer att sakna dig, Min. Det är så skönt att ha en vän som jag kan lita på. Min satte sig bredvid henne med benen i kors och började förstrött rota fram småstenar som hon kastade i bäcken. Ninive är din vän. Du litar på henne. Och Birgit verkar onekligen också vara det. Du tillbringar till och med mer tid tillsammans med henne än med Ninive. En liten rynka dök upp på hennes panna. Tror hon verkligen att hon är legendernas Birgit? Jag menar bågen och flätan. De står dem i varenda saga, även om hennes båge inte är av silver. Och jag har svårt att tro att hon föddes med det namnet. Det gjorde hon, sa Elaine försiktigt. Det var sant på sätt och vis. Det var bäst att leda in samtalet på ett annat spår. Ninive har fortfarande inte lyckats bestämma sig för om jag är hennes vän eller någon som hon måste läxa upp för att jag ska göra vad hon anser är det rätta. Och hon tillbringar mer tid med att tänka på att jag är dotter till hennes drottning än jag själv. Jag tror att hon klandrar mig för det ibland. Det gör aldrig du. Kanske jag inte är så imponerad, min flinade, men hennes ton var likväl allvarlig. Jag är född i Dimbergen, Elaine, vid gruvorna. Din mors myndighet har hunnit blekna en hel del så långt västerut. Leendet försvann. Jag är ledsen, Elaine. Elaine höll tillbaka en indignerad fnysning. Min var undersåt under lejontronen, precis som Ninni, och lät huvudet falla tillbaka mot trädstammen. Vi kan väl prata om någonting trevligt. Solen hängde likt ett klot av smält guld ovanför trädgrenarna och himlen sträckte sig blå från horisont till horisont utan ett enda moln. Ett infall fick henne att öppna sig för Shaidar och låta kraften uppfylla sig. Det var som om all världens livsglädje hade destillerats ut och som om varje droppe blod i hennes ådror hade ersatts med dess essens. Om hon bara kunde mana fram ett enda moln skulle det vara ett tecken på att allting skulle ordna sig till det bästa. Hennes mor skulle vara i livet, Rand skulle älska henne och Mogadin skulle tas om hand på något sätt. Hon vävde ett tunt nät som bredde ut sig över himlen så långt hon kunde se, med luft och vatten som tråd, och sökte efter den fukt som behövdes för att forma ett moln. Om hon bara ansträngde sig tillräckligt. Strax växte sig sötman så stark att det nästan blev smärta. Tecknet på att det började bli farligt. Drog hon in mer av kraften kunde hon släcka sig själv. Bara ett enda litet moln. Trevligt, Shamin. Nå, jag vet att du inte vill prata om Rand. Men bortsett från dig och mig är han fortfarande det viktigaste i världen just nu. Och det trevligaste. De förlorade faller döda ner när han visar sig. Och världens riken ställer sig på led för att visa honom sin aktning. Eishedén är här redo att ge honom sitt stöd. Det vet jag att de är, Elaine. Det måste de. Rätt vad det är kommer Elaida att ge honom tornet i present. Sista striden kommer att bli en promenadseger. Han vinner, Elaine. Vi vinner. Elaine släppte ur källan och lutade sig tungt bakåt, med blicken riktad upp i en himmel lika tom som hon var modlös. Man behövde inte kunna bruka kraften för att se att det var den svartes verk. Och om han kunde vidröra världen så här mycket, om han kunde vidröra den alls. Gör vi, sa hon. Men för tyst för att min skulle höra. Herrgården var fortfarande inte färdigbyggd. Stora hallens höga träpaneler var bleka och utan fläck. Men Feilni Bashir Taibara höll hov varje eftermiddag. Så som det ankom en furstes hustru. I en tung, högryggad stol med insnidade falkar. Strax framför en kal eldstad i sten vars identiska like fanns i andra änden av rummet. Vid hennes sida stod ännu en stol, snidad med vargar och med ett stort varghuvud i toppen av ryggstödet. Där bodde hennes make, Perrin Tebashir Aibara, Perrin Guldöga, första av Chufloden, har suttit. Egentligen var förstås herrgården bara en förväxt bondgård och stora hallen mätte inte mer än 15 steg. Ack, så Perrin hade stirrat när hon insisterat på att den skulle vara så stor. Han var fortfarande van vid att tänka på sig själv som en smed eller till och med smedlärling. Och det namn hon fått vid födseln hade varit Sharin, inte Fail. Inget deras spelade någon roll. Sharin var ett namn för en vek kvinna som lät höra skälvande suckar inför poem som diktats som hennes leenden. Fail, det namn som hon valt som hornsökare, var ett ord från gamla språket som betydde falk. Ingen som tittat närmare på hennes ansikte med dess järva näsa, höga käkben och mörka sneda ögon som blixtrade när hon var arg kunde hysa några tvivel om vilket som passade henne bäst. Vad resten anbelangade var det viktigt vilka avsikter man hade, liksom vad som var korrekt och passande. Hennes ögon blixtrade just nu. Det hade ingenting att göra med Perrins envishet och inte mycket med att det var så varmt trots den sena årstiden. Fast sanningen att säga blev hennes humör inte det minsta bättre av att hon ganglöst viftade med en solfjäder av fasanfjädrar för att slippa svettpärlorna som rann längs hennes kinder. Denna sena eftermiddag var det inte många kvar av den skock människor som kommit hit för att hon skulle döma i deras disputer. Egentligen kom de för att lägga fram sina ärenden för Perrin, men tanken på att avge dom över folk som han vuxit upp tillsammans med gjorde honom helt skräckslagen. Om hon inte lyckats tränga in honom i ett hörn försvann han likt en varg i dimma så fort tiden för den dagliga audiensen närmade sig. Lyckligtvis hade människorna ingenting emot att det var hennes nåd Fail som lyssnade på dem istället för först Perrin. Åtminstone var det få som hade det, och de få var kloka nog att inte visa det. Ni har kommit till mig med detta ärende, sa hon med tonlös röst. De två kvinnorna som stod och svettades framför hennes stol trampade besvärat med fötterna och glodde ned i de polerade golvtiljorna. Kopparhyade Sharmad Sheffers fylliga kurvor skyldes, även om de ingalunda doldes av en nästan genomskinlig domansk klänning med hög krage. Sidentyget i en ljust guldgul nyans var slitet vid follen och kring handlederna och hade fortfarande kvar en del fläckar som inte gått att tvätta bort efter resan. Siden var trots allt siden och svårt att finna här. De patruller som skickats in bland dimbergen för att söka efter spillrorna efter sommarens troll och invasion hade inte hittat många av de djuriska trollockerna. Och ingen myrdrail, ljuset var ett tack. Men däremot hittade de flyktingar nästan varje dag. 10 här, 20 där, 5 någon annanstans. De flesta kom från Almoth-slätten, men en hel del var från Tarabon eller, som Sharmad, från Arad Doman. Alla var på flykt från länder som härjades av såväl laglöshet som inbördeskrig. Fail ville inte tänka på hur många som hade dött uppe i bergen. I bergen fanns vare sig vägar eller stigar, så det var ingen lätt färd ens i de bästa tider. Och dessa tider var långt ifrån de bästa. Rhea Avin var ingen flykting, trots att hon var klädd i en kopia av en tarabonesisk klänning i finvävt ylletyg med mjuka grå väck som följde hennes former och framhävde dem nästan lika mycket som Sharmads tunnare klädnad. De som överlevde den långa strapatsrika färden över bergen hade ingenting annat med sig än oroväckande rykten. Färdigheter som inte tidigare varit kända i Tjufloden och händer att arbeta med på de gårdar som avfolkats av trollockerna. Rhea var en söt kvinna med rundnätta drag, född mindre än 2 mil från platsen där herrgården stod och hade sitt mörka hår uppsatt i en tjock fläta som nådde henne till midjan. I Tjufloden flätade inte flickorna sitt hår förrän kvinnorådet sa att de var gamla nog att gifta sig. Detta kunde ske när de fyllt 15 eller 30, men för de flesta dröjde det inte längre än till 20. I själva verket var Rhea drygt 5 år äldre än Fail och hade haft håret flätat i 4 år. Men just nu såg hon ut som om hon fortfarande hade det löst hängande kring axlarna och just insett att något som verkat vara en förträfflig idé egentligen var det dummaste hon kunnat komma på. Sharmad å sin sida verkade än mer skamsen, trots att hon var ett par år äldre än Rhea. Det måste vara förutmjukande för en domansk kvinna att befinna sig i en situation som denna. Fail ville örfila upp dem båda tills de inte visste vad de hette. Men tyvärr var det inte någonting en adelsdam kunde göra. En man, sa hon, så behärskat hon förmådde, är inte en häst eller en åker. Ingen av er kan äga honom. Och att fråga mig vem av er som har rätt till honom. Hon drog ett långt andetag. Om jag trodde att Will Alshin hade uppmuntrat er båda skulle jag kanske ha någonting att säga om saken. Will hade ett gott öga till kvinnor och de till honom. Han hade väldigt välformade vader, men han gav aldrig några löften. Shamard verkade vara redo att sjunka ner genom golvet. Det var trots allt romanska kvinnor som hade rykte om sig att kunna vira män om sina lillfingrar, inte tvärtom. Så om det är nu faller min dom som följer. Ni ska båda gå till klokfrun och förklara saken för henne utan att utelämna någonting. Hon kommer att ta hand om det. Jag väntar mig att få höra av henne innan kvällen. De båda kvinnorna hajade till. Deish Kongar, klokfrun i Imonsvål, skulle inte finna sig i den här sortens dumheter. I själva verket skulle hon gå betydligt längre än att inte finna sig i det. Men de neg och muttrade, ja, i snod, i kör. De skulle strax bittert ångra att de ödade bort Days tid. Och min, tänkte Fail. Alla visste att Perrin sällan var närvarande vid audiensen. Annars skulle de aldrig ha kommit med detta löjeväckande problem. Om han hade varit här där han hörde hemma skulle de ha slunkit iväg hellre än att lägga fram det för honom. Fail hoppades att värmen gjorde Days riktigt retlig. Synd att det inte gick att få Days att ta hand om Perrin. Sen Bewy tog kvinnornas plats nästan innan de hunnit masa sig därifrån. Trots att han gick stöd mot en käpp som var nästan lika knotig som han själv lyckades han prestera en elegant bugning. Men förstörde raskt intrycket genom att dra fingrarna genom sitt tunna hår. Som vanligt såg det ut som om han sovit i sin grova bruna rock. Ljuset skine över er, er snåd Fail, och över er ärade make först Perrin. Hans raspiga röst gav de storvulna orden en besynnerlig klang. Låt mig till byrådets önskan om er fortsatta välgång även lägga min egen. Er vishet och skönhet gör våra liv ljusare, liksom de domar ni utmäter. Fail kom på sig med att trumma med fingrarna på armstödet innan hon hann hejda sig. Sirliga lovord istället för det sedvanliga buttra gnället. En påminnelse om att han satt i Imonsvåls byråd och sålunda var en inflytelserik person. Och så försökte takläggaren fika efter medkänsla med hjälp av sin käpp, när hon mycket väl visste att han var lika rask som en hälften så gammal man. Han ville ha någonting. Vad har ni att förtälja idag, Mr. Bewy? Sen rätade på sig och glömde bort att stödja sig på käppen. Dessutom glömde han att hålla den bittra tonen borta från sin röst. Det är alla dessa utlänningar som strömmar in och kommer med alla möjliga olika saker som vi inte vill ha här. Han verkade ha glömt bort att hon också var utlänning. Det hade de flesta tjuvflodsbor. Konstiga seder i snåd, oanständiga kläder. Ni kommer att höra från kvinnfolken hur de domanska snärtorna klär sig, om ni inte redan har det. Det råkade hon ha gjort från en del av dem, men en hastig glimt i Chens ögon tydde på att han inte skulle bli glad om hon lyssnade på dem. Främlingar som skäl maten ur munnen på oss och tar vår livsnäring ifrån oss. Ta den där karn från Terramon till exempel med sina idiotiska tegelplattor. Han tar i anspråk folk som kunde arbeta med någonting vettigt istället. Han bryr sig inte om hedligt tjuvflodsfolk. Jag ska säga er att han... Fail fortsatte fläkta sig med solfjädern och slutade lyssna samtidigt som hon gav intryck av att vara högst uppmärksam. Det var en färdighet som hennes far hade lärt henne, nödvändig vid tillfällen som detta. Naturligtvis. Mäster Hornvalls tegelpannor konkurrerade förstås med Sens halmtak. Det var inte alla som delade Sens känslor angående nykomlingarna. Hara Luhan, smeden i Imonswall, hade blivit kompanjon med en domansk knivsmed och en finsmed från Almoth-slätten. Och mäster Aydir hade anställt 3 män och 2 kvinnor som var skickliga i möbelsnickeri, snideri och förgyllning, även om det för all del inte fanns något guld till övers för sådant. De hade tillverkat hennes och Perrins stolar, och de var lika fina som någonting hon sett någon annanstans. För den delen hade Shen själv lejt ett halvdussin medhjälpare, och inte alla från Tjufloden. Det var många tak som hade gått upp i rök under troll och anfallen, och överallt byggdes det nytt. Perrin hade inte rätt att tvinga henne att lyssna på såna här dumheter ensam. Folket i Tjufloden hade visserligen utropat honom till sin furste, vilket inte var mer än rimligt efter att han hade lett dem till seger mot trollockerna. Och kanske hade han börjat inse att han inte kunde ändra på det, vilket han sannligen borde begripa, med tanke på hur de ständigt bugade och kallade honom ers nåd, hur många gånger han än sa åt dem att låta bli. Och likväl var han envis som en åsna när det gäller allting som hörde ihop med att vara en furste. Allt det som folk väntade sig från adelsmän och adelsdamer. Än värre var att han drog sig undan de plikter som tillkom en furste. Alla dessa saker var Feil synnerligen förtrogen med i egenskap av äldsta överlevande barn till Devram Tigalin Bashir, fursten av Bashir. Tyre och Sidona, väktare av gränsen till Stora Fördärv och generalmarschalk under drottning Genobia av Saldé. Visserligen hade hon rymt hemifrån för att söka efter Valeres horn och sen gett upp denna karriär för att gifta sig, vilket fortfarande förvånade henne ibland. Men hon mindes livet vid ett adelshov. Perrin lyssnade på hennes klagomål och nickade till och med där han skulle. Men att försöka få honom att verkligen göra någonting var som att försöka få en häst att dansa Sassara. Till slut sinade Sens ström av klagomål till några frammuttrade ord och svordomar som han ett och jämt kom ihåg att lämna osagda. Perrin och jag valde halmtak, sa Feil lugnt. Innan sen slutat nicka självbelåtet tillade hon: ni har fortfarande inte lagt det färdigt. Han hajade till. Det verkar som om ni har åtagit er fler tak än ni klarar, mäster Bewy. Om vårt inte blir klart snart är jag rädd att vi får gå till mäster Hornvall och fråga om hans tegelpannor. Sens läppar rörde sig förbrilt, men han fick inte fram ett ord. Om hon lät lägga tegeltak på herrgården skulle snart andra följa hennes exempel. Jag har haft nöje av er utläggning, men jag är övertygad om att ni hellre ägnar tiden åt att göra färdigt mitt tak än åt småprat, om än aldrig så trevligt. Kjens läppar smalnade till ett streck och han blängde på henne ett ögonblick innan han gjorde en hastig bugning. Efter att ha muttrat någonting som inte gick att höra, bortsett från ett halvkvävt ersnåd i slutet, steg han ut, följd av dunsarna från käppen mot det kala golvet. Vilka saker folket här kunde komma på att öda bort hennes tid med. Perrin skulle ta på sig sin andel av detta, om hon så blev tvungen att binda honom till händer och fötter. Resten var inte lika irriterande. En kvinna som en gång i tiden varit tjock och vars blomsterbroderade klänning hängde som en säck om hennes kropp hade kommit hela vägen från Tomans huvud på andra sidan Almoth-slätten och ville börja handla med örter och läkemedel. Den storväxte John Aylin gned sin skalliga gässa och magre Thad Thorfinn drog i rockslagen medan de la fram en tvist om gränsen mellan deras ägor. Två svartmuskiga domanska män i långa lädervästar och med kortklippta skägg presenterade sig som gruvarbetare och sa sig ha sett tecken på guld och silver i närheten på sin väg över bergen. Och järn, även om det intresserade dem mindre. Och slutligen en senig tarabonesiska med en genomskinlig slöja över sitt magra ansikte och det ljusa håret uppsatt i en mängd tunna flätor, som påstod sig ha varit mästerväverska och sa att hon visste hur man tillverkade vävstolar för att väva fina mattor. Kvinnan som var intresserad av örter skickade Fail till kvinnorådet. Om Aspara Showman kunde sina saker skulle de hitta en plats åt henne som hjälpreda åt klokfrun i någon av byarna. Med alla nykomlingar i trakten, många i dåligt skick efter resan, fanns det inte en klokfru som inte hade en lärling eller två, och alla höll ögonen öppna efter fler. Kanske var det inte precis vad Aspara hade tänkt sig, men det var så hon fick börja. Efter några frågor stod det klart att varken Färd eller John egentligen mindes hur gränsen var dragen. Tydligen hade de tvistat om det sedan innan hon var född, så hon sa åt dem att dela skillnaden lika, vilket tycktes vara vad båda hade trott att byrådet skulle bestämma och skälet till att de behållit tvisten för sig själva så länge. De andra fick de tillstånd de sökte. Egentligen behövde de inget tillstånd, men det var lika bra att de redan från början fick veta vem som styrde. I gengäld för hennes samtycke och tillräckligt mycket silver för att köpa utrustning fick de båda domanierna lova att ge Perrin en tiondel av vad de hittade, samt att leta upp den järnfyndighet som de hade nämnt. Perrin skulle knappast bli förtjust, men i Tjufloden fanns det ingenting som ens liknade skatter, och en furste förväntades utföra och tillhandahålla saker som krävde pengar, och järnet skulle vara lika användbart som guldet. När det gällde Lyle Mosrara, om den tarabonesiska kvinnan överdrev sina kunskaper skulle hennes företag inte bli långlivat, men om inte... Tre klädesvävare hade redan försäkrat att handelsmännen skulle få mer att köpa än bara obearbetad ull när de kom ner från Berlon nästa år. Och välgjorda mattor skulle vara ytterligare en handelsvara som kunde dra in mer pengar. Lai lovade att de första och finaste mattorna som lämnade hennes vävstolar skulle tillfalla herrgården. Och Fail tog emot gåvan med en nådig nick. Hon kunde ge mer om och när mattorna dök upp. På det hela taget verkade alla något sånär belåtna, till och med John och Thad. När den tarabonesiska kvinnan nigande backade undan reste sig Fail upp, glad över att vara färdig, men hejdade sig igen när fyra kvinnor kom in genom en av de båda dörrarna som öppnade sig på varsin sida av eldstaden i andra änden av rummet. Alla svettades de och var klädda i kraftigt mörkt tjuflodsylle. Deish Kongar, lång som de flesta män och bredare ändå, tornade upp sig över de andra klokfruarna och skyndade fram för att ta täten. Det var ju hennes egen by som låg närmast. Gråhåriga tunna Edel Galin från vakthöjden gjorde med sin stela hållning och lika stela min klart att hon ansåg sig ha rätten till Days plats. Om inte annat så i kraft av sin ålder och långa tjänstetid. Elwyn Terron, Devonbys klokfru, var kortast, en rundnätt kvinna med ett vänligt, moderligt leende som hon bar även när hon fick folk att göra sånt de egentligen ville slippa. Den sista, Milla Al-Ashar från Tarrens brygga, höll sig i bakgrunden. Hon var yngst, nästan ung nog att vara Edels dotter och verkade alltid en smula osäker i de andras sällskap. Fail stod kvar och fläktade sig långsamt med solfjädern. Nu önskade hon verkligen att Perrin varit där, i allra högsta grad. Dessa kvinnor hade lika stor myndighet i sina byar som borgmästaren, i vissa avseenden större, och måste alla hanteras försiktigt, värdigt och med respekt. När Perrin var närvarande förvandlades de till tillgjorda småflickor, ivriga att vara till lags, men inför henne. Det hade gått flera hundra år sedan Chufloden senast styrdes av furstar, och man hade inte sett så mycket som en representant för drottningen i Caimlin på 7 generationer. Alla hade fortfarande fullt upp med att komma på hur man egentligen skulle uppträda inför en furste och hans furstinna. Och dessa 4 kvinnor var inget undantag. Ibland glömde de bort att hon var hennes nåd fail och såg bara en ung kvinna över vars bröllop Dales hade presiderat för bara ett par månader sedan. I ena stunden kunde de vara idel nigningar och, ja, naturligtvis ers nåd, för att i nästa stund upplysa henne om precis vad hon skulle göra åt någonting, utan att se någonting motsägelsefullt i detta. Du ska inte få lämna det här åt mig mer, Perrin. Nu neg de med varierande framgång och sa, ljuset skiner över er, ers nåd, i mun på varandra. När så formaliteterna var överstökade började Jace tala, innan hon ens hunnit räta på sig helt. 3 pojkar till har rymt, ers nåd. Hennes ton låg någonstans mitt emellan den respekt som titeln antydde och den, nu lyssnar du på vad jag säger, unga damton, som hon ibland använde. Dev Aelin, Ewan Finger och Elam Dautry. De har gett sig av för att se sig om i världen på grund av först Perrins historier om vad som finns där ute. Fail blinkade förvånat. De 3 hon nämnt var knappast några småpojkar. Dev och Elam var lika gamla som Perrin och Ewan var i hennes egen ålder. Och Perrins historier, som han berättade sällan och motvilligt, var numera knappast det enda sättet för ungdomarna i Chufloden att få veta hur det såg ut i omvärlden. Jag kan be Perrin att tala med er om ni vill. Det rörde sig i den lilla gruppen. Dace tittade förväntansfullt efter honom. Edel och Milla slätade omedvetet till sina kjolar och Elwin drog lika ofrivilligt fram flätan över axeln och la den noga till rätta. Plötsligt blev de varse vad de höll på med och stelnade till utan att titta på varandra eller på henne. Det enda övertag Fail hade över dem var att de visste vilken verkan hennes make hade på dem. Så många gånger hade hon sett någon av dem räta på sig efter att ha mött Perrin, med en min som tydligt visade att hon svor att det aldrig skulle ske igen. Och lika många gånger hade de låtit denna föresats flyga ut genom fönstret så snart han kom inom synhåll. Ingen av dem var egentligen säker på vem de föredrog att ha att göra med, honom eller henne. Det behövs inte, sa Edel efter en kort stund. Att pojkar rymmer hemifrån är förargligt, men inte mer än så. Hennes ton hade glidit lite längre bort från ers nåd än Dejs, och den fylliga Elwin föll in med ett leende som kunde vara riktat från en mor till en dotter. När vi ändå är här, kära ni, borde vi lika gärna nämna en annan sak. Vatten. Ni förstår, folk har börjat bli oroliga. Det har inte regnat på flera månader, tillade Edel, och Dej snickade. Den här gången blinkade inte Fail. De var allt för intelligenta för att tro att Perrin skulle kunna göra någonting åt det. Källorna flödar fortfarande och Perrin har befallt att fler brunnar ska grävas. I själva verket hade han bara föreslagit det, men resultatet hade lyckligtvis blivit detsamma. Och långt innan såningsdags kommer bevattningskanalerna från myrskogen att vara färdiga. Det var hennes verk. I Sjaldre var hälften av åkrarna konstbevattnade, men här hade ingen hört talas om sånt. Hur som helst måste regnet komma förr eller senare. Kanalerna är bara en säkerhetsåtgärd. Dej snickade igen, långsamt, liksom Elwin och Edel. Men de visste allt detta lika väl som hon. Det är inte regnet som är problemet, muttrade Milla. Inte direkt i varje fall. Det är inte naturligt. Ni förstår, ingen av oss kan lyssna i vinden. Hon kurade ihop sig inför de bistra blickar som de andra plötsligt gav henne. Det var tydligt att hon sagt för mycket och avslöjat sånt som borde hållas hemligt. Alla klokfruar antogs kunna förutspå vädret genom att lyssna i vinden. Det var åtminstone vad de själva påstod. Inte desto mindre fortsatte Milla envist. Nå, det är ju sant. Vi tittar på molnen istället och på hur fåglarna uppför sig. Och myrorna och larverna och... Hon tog ett djupt andetag och rätade på sig. Men undvek fortfarande att möta de andra klokfruarnas blickar. Fail undrade hur hon lyckades handskas med kvinnorådet i Terrens brygga, för att inte tala om byrådet. Å andra sidan var de lika nya i sina ämbeten som Milla. Byn hade förlorat hela sin befolkning när trollockarna kom, och alla som bodde där nu var nyinflyttade. Det är inte naturligt i snåd. Första snön borde ha varit här för flera veckor sedan, men det kunde lika gärna ha varit mitt i sommaren. Vi är bekymrade, Ersnåd. Vi är rädda. Om ingen annan vill erkänna det så gör i varje fall jag det. Jag ligger vaken de flesta nätter. Jag har inte sovit ordentligt på en månad och... Hon tystnade och blev röd i ansiktet när hon insåg att hon kanske hade gått för långt. En klok fru borde alltid ha full kontroll över situationen och skulle sannligen inte ränna runt och säga att hon var rädd. De andra vände sina blickar från Milla till Fail. De sa ingenting och deras ansikten var lika uttryckslösa som om de varit Aes Sedair. Nu förstod Fail. Det Milla hade sagt var den enkla sanningen. Vädret var inte naturligt. Det var i allra högsta grad onaturligt. Fail låg själv ofta vaken och bad till ljuset om regn, eller försökte ännu hellre låta bli att tänka på vad som dolde sig bakom hettan och torkan. Och likväl hade en klok fru till uppgift att ge andra tröst. Vem kunde hon gå till när hon själv behövde lugnas och tröstas? Kanske visste inte dessa kvinnor vad de gjorde, men de hade kommit till rätt plats. En del av förbundet mellan ädling och ofrälse, något som hade inpräntats i Fail sedan födseln, var att ädlingar stod för trygghet och säkerhet. Och att skänka trygghet gjorde man bland annat genom att påminna om att onda tider inte varade för evigt. Om det var illa idag skulle det bli bättre imorgon, och om inte då så dagen därpå. Hon önskade att hon kunnat vara säker på det själv, men hon hade uppfostrats till att ge dem som var under henne styrka, även om hon inte hade någon själv, att lindra deras farhågor istället för att smitta dem med sina egna. Perrin berättade för mig om sitt folk innan jag själv kom hit, sa hon. Han var inte den som skrävlade, men en del saker hade en förmåga att krypa fram ändå. När hagelskurarna slår era grödor till marken, när vintern dödar hälften av era får, så tar ni nya tag och fortsätter. När trollockerna ödelade tjufloden kämpade ni emot, och när ni var klara med dem satte ni igång med att bygga upp allting igen, utan att ens stanna upp för att hämta andan. Hon skulle inte ha trott på detta om hon inte fått se det själv. Inte om sydlänningar. Byborna här skulle ha klarat sig bra i Saldre, där troll och räder var en del av vardagen, åtminstone i de norra delarna. Jag kan inte säga att vädret kommer att vara som det borde imorgon. Jag kan säga att Perrin och jag kommer att göra vad som måste göras, vad som nu går att göra. Och jag behöver inte tala om för er att ni kommer att ta det som varje dag har att erbjuda, vad det än blir, och vara redo att möta nästa. Det är det slags människor som tjuvfloden föder. Det är vad ni är.